välkommen till ännu ett avsnitt av Popmusiks podcast. Jag heter Johan Alexed och idag sitter jag i mitt kök tillsammans med Theresia Svensson. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Theresia är just nu aktuell med albumet Adios Adios under sitt artistnamn Jacobina som precis har släppts. Så grattis till förlösningen eller vad man ska säga.
Ja, verkligen.
Hur känns det att släppa ett album, eller en EP?
Det känns jättebra. Sen är det lite märkliga tider. Det är inte direkt att man kan gå ut och festa sådär och fira detta.
Så du fick beställa hem
så en jag har suttit hemma mest själv. Och sådär. Det är ju lite så. Det är ju en enda väntan.
Ja, alltså det är så tråkigt. Men ja. Det var någon kompis som skrev på Facebook precis att grattis till er som har partner. Jag har inte blivit kramad på ett år nu.
Ja. Nej, men så hemskt.
Ja, så att det är liksom så här, men absolut, det blir lite annorlunda allting liksom just det här. Man blir låst och, men nu känns det ju som att vi har ljuset i tunneln.
Vi har ju det. Men jag tror att först när man kan få komma ut och köra live så kommer det kännas på riktigt.
Ja, men faktiskt.
Sådär. Nu känns det väldigt cyberspace på något sätt.
Nej, men det är de här grejerna som man verkligen toksaknar liksom. Att bara få lov att gå på konsert.
Ja, absolut.
Så att det är galet. Men tänkte vi skulle börja lite grann med bakgrunden till dig. Du är uppvuxen i Göteborg.
Ja, det stämmer.
I Göteborg eller Krans?
Ja, jag är från Olofstorp. Så det är knappt 20 minuter ut på landet. Där har jag vuxit upp.
Okej, hur var det?
Jo, men det var härligt. Det var fint. Det var där jag hittade musikskolan för första gången. Började med sånglektioner. Så det tog fart direkt där.
Så det har alltid varit liksom en del i din uppväxt att sjunga, dra åt musikhållet? Liksom.
Absolut, absolut.
Var dina föräldrar också musiker eller bara musikintresserade?
Jo, men de har alltid lyssnat på musik och de är väldigt musikaliska. Sen har de väl aldrig kanske riktigt satsat på det. Så. Men jag märker definitivt att jag hör det lite därifrån.
Kul! Men de har också varit stöttande liksom?
Ja, absolut. Absolut. Liksom. Ja, absolut.
När var det första gången du kände att det här är verkligen någonting jag vill kunna leva på?
Det har man ju förstått den hårda vägen, att det är nästan bara att glömma till en början. Nu var ju jag hamnade ju i det här ganska, ganska märkligt, jag förstod väl inte det då, men jag gick på musikgymnasiet här på Hvitfeldtska i Göteborg. Och det var faktiskt så här att Kee Marcello tågade in på våran skola och sökte efter solister till en popgrupp. Så att redan som 16-åring så fick jag skivkontrakt där och spelade in ett album. Så att jag har väldigt tidigt varit i popkulisserna, men av olika anledningar så har jag liksom fastnat där. Det har varit en röd tråd av att bara snubbla hela tiden på mållinjen. Sådär. Men det har ju gett en otrolig erfarenhet att vara i den här världen på något sätt. Men så att jag har väl aldrig egentligen levt på det fullt ut så. Utan det har varit som ett sidoprojekt. Men sen att jag har fått vistas i väldigt internationella miljöer när jag väl har pysslat med musik. Så det har ju varit en otroligt lyxig hobby för mig.
På vilket sätt snubblade du på mållinjen? Liksom,
nej, men projekten, det är inget unikt för mig. Men de flesta projekt så blir det ju faktiskt ingenting. Det är ju så. Det är så otroligt många som håller på med det här och som vill göra det här. Men det är ju få som klarar det hela vägen. Mm. Eller ens vill det. Det händer saker på vägen. Folk hoppar av, droppar ur och sådär. Så att, nej, men för mig har det väl varit någon gåva att verkligen sabba det precis innan det är på väg att släppas eller sådär.
Men har det någonsin varit så här att du känt, nej, nu får det vara nog?
Alltså, ja, hur många gånger som helst. Ja, hela tiden. Absolut. Men det är ju någon sån här grundpassion som man har för det här. Mm. Man är ju inte frisk som fortsätter och stångas med det här. För det är väldigt, det är en tuff bransch. Det är absolut. Ju det. Så.
Men vad är det som får dig att fortsätta? Liksom? Vad är det som känner?
För mig har det väl varit, det har ju varit lusten att, att skapa. Mm. Att jag har haft så bra folk runt omkring mig som varit så otroligt duktiga. Så att det har varit jättesvårt att släppa det. Så.
Men det är väl också skönt liksom att få det lite stödet. Att mm. ändå känna liksom att okej, det finns någonting där. Ja. Det gäller bara att konkretisera det och verkligen ja. Få det till någonting. Liksom.
Ja, men precis. Så att
det, vi brukar också, när vi ändå är inne lite grann på bakgrunden, mm. gå igenom lite grann om vad som inspirerar dig mycket.
Mm.
Så jag tänkte vi skulle gå igenom lite grann vilka artister som, och låtar som har fungerat för dig.
Ja, jag tänkte på det, jag fick ju frågan av det här inför det här mötet. Och något som kanske varit lite udda, det är att jag minns hur jag var helt uppslukad av mamma och pappas skiva med Mike Oldfield.
Oj, vilken?
Ja, den här... vad heter den?
Turtle Bells.
Ja, precis. Och jag fullkomligt lyssnade sönder detta. Och det, här, det finns ju, det är ju en låt som är, jag vet inte hur många, den är väl 7 minuter lång eller sånt där. Mm. Men där de introducerar ett instrument i taget. Och jag var helt tagen av detta. Och lyssnade på det här. Det vet jag inte hur många skitungar som lyssnar på det. Så. Men det var någonting i det här snickeriet på något sätt. Jag älskade det här.
Så det gjorde det att du blev mycket instrumentalmusik för din del? Eller var det just att Mike Oldfield...
Ja, det var, nej, men just här, jag blev helt upprymd av den här instrumentalmusiken med honom.
Mm.
Sen började jag ju väldigt tidigt som 10-åring redan och började med solosång.
Mm.
Och en fantastisk sånglärare som undervisade på musikhögskolan. Så det var full träff direkt från början. Och då vet jag att jag var mest intresserad av att sjunga teknik, inte låtar. Så att jag var ganska nördig med det. Och sen var det väldigt mycket att det var klassisk musik och opera och sådär. Så det var ju egentligen först när Kee Marcello hittade mig där som 16-åring som det blev pop.
Annars skulle du kunna blivit mer i 80-klassiska åldrar.
Alltså. Ja, precis.
Spännande.
Ja, men som sagt, det har alltid varit intresse från min sida det här tekniska med rösten.
Med mycket med alltså magdiafragman.
Nej, mycket att hitta mycket olika röster, att liksom att se det som ett instrument på något sätt, att verkligen leka med det och ha kontroll. Jag tror det är det jag gillar det.
Kul. Det är lite annorlunda dock, för jag menar, många vill ju ha den här perfekta poprösten liksom, ja. Ska låta bra och ja. Så vidare.
Nej, det är väldigt mycket hur jag skriver idag, att jag brukar säga att det viktigaste nästan som jag utgår från är ful sång. Faktiskt, nej, men att man försöker hitta något som är lite udda och blandar upp det. Och så att jag tror att om man lyssnar en gång till på det jag gör så hör man ganska mycket att det inte bara är en röst rakt igenom utan det är väldigt, väldigt olika. Och det är väldigt, det har jag verkligen jobbat med.
Olika
så det är medvetet. Ja.
Jo, men för det märker man ju också på sista spåret på EP:n.
Mm.
Den är ju lite mer experimentell liksom, i stilen och så vidare. Så att den känns inte så här som en ren rak poplåt.
Nej.
Även om den blir så här lite dansant skönt
så
blir det också så här att det blir inte mycket text och det är mer liksom en känsla.
Ja.
Så jag kan tänka mig att det här kanske finns också. Då, efter Mike Oldfield då, vad har vi då?
Ja, det är så svårt att välja ut. Men jag ska nog ta... typ första och enda starstruck moment jag har. Och det är nog Debbie Harry. Heart of Glass, ja. För jag var faktiskt bjuden till hennes konsert som 23-åring. Förstod inte heller hur coolt det var riktigt kanske då. För att en yngre förmåga i hennes band då, när hon körde, för att originalmedlemmen hade väl gått vidare. Han hade hittat min musik där och då på MySpace och tyckte om detta. Så jag blev inbjuden till Blondies konsert i London och fick träffa henne. Och då hade hon suttit och lyssnat på mina låtar i turnébussen. Och det, jag förstod ingenting. Och hon berättade om det här till mig. Och det enda jag kunde stamma fram, det var ju "You bring hope to future artists". Det var fint, men det var, ja, men det var stort. Men det är också, jag älskar ju 80-talsmusik och så disco och den här poppen och så här. Så att hon är häftig och hon är cool att hon fortfarande kör och knäcker live, måste jag säga.
Jag har aldrig sett henne och jag är ganska dålig på Blondie egentligen. Ja. Mer att man kan Rapture och Heart of Glass och de här liksom klassikerna. Men jag kan ju absolut tänka mig att det här är en upplevelse att träffa liksom
en sån ikon. Ja, verkligen. Ja, det var coolt.
Kul. Vad har vi efter Blondie?
Ja, nej, men om man skulle gå lite mer åt idag. Det blir ju, om man tänker på vad jag skriver, så är det väldigt, jag måste nog ändå säga Chandelier med Sia.
Ja.
För hon är så banbrytande ändå. Jag tycker hon är lite skön att hon, alltså även om det såklart är det bästa PR-tricket med en papperspåse över huvudet, men så tar hon ändå bort lite fokus på yta och att det är musiken och låtarna och att hon är lite äldre i sitt break. Känns bra för mig. hon är skön. Jag tycker om henne. Jag tycker hon står för mycket bra saker.
Men jag gillar den också. Liksom att hon har ju släppt mycket som har varit när hon har varit Sia. Visat sitt ansikte och så vidare. Mm. Och en hel del, alltså plattan som kom innan hennes genombrott är ju jättebra elektropopplatta. Men det är väl lite grann den här biten med att åldersdiskrimineringen inom popbranschen liksom överhuvudtaget.
Ja, visst.
Men det är också ganska skönt att man kan gå in i en sån persona. Att man har liksom luggen som hon då har, eller parset då liksom. Mm. Och det känns lite grann, för det var bland det första jag tänkte på när jag såg pressbilderna på dig. Mm. Att det kändes som att du var lite inspirerad av just Sia.
Mm.
Med cyklopen eller med den här Donnie Darko och
kaninen. Ja, checka något annat. Ja, ja.
Ja. Men jag tror det är ganska skönt. Alltså just det här också att man på något sätt har en framtoning som artisten och en annan framtoning som Theresia då i det fallet.
Absolut.
Att det, det är spännande. Och Sia är ju framförallt, hon har ju också gått lite grann med den vägen som du har gått, alltså mycket låtskriveri. Hon skriver ju, känns som hon skriver mer till andra än till sig själv.
Ja, liksom. Precis.
Så att det känns viktigt. Vad har vi som på fjärde plats då? Eller på fjärde?
Ja, men det är väl så här, om vi ska ta någon svensk artist, tänkte jag, och någon sån här låt man kanske skulle ha velat skriva själv. Och det är väl Dancing on my own med Robin. Ja. Det får jag ändå säga. Vilken låt, vilken känsla hon har. Och hon är också en stor förebild, tycker jag. Positivt. Och det är också, det är musiken i fokus på henne. Det är så tydligt, det är konst för henne. Och just, det tycker jag är häftigt.
Och just det här också, att hon har släppt väldigt lite under 10-talet.
Ja.
Alltså det här kom ju typ i början av...
Mm.
Och sen har det liksom inte hänt. Det har varit några såna här houseplattor och lite housemixar och hejhå liksom. Men det har inte varit så mycket Robin.
Nej.
Men hon har ändå klarat av att hålla sig aktuell på något sätt. Hela vägen.
Ja.
Så det är imponerande verkligen. Mm. Och så kör hon någon live-grej på Wild West eller vad nu är. Och så plötsligt kommer alla dit och är bara, Robin är fortfarande bäst.
Ja, fantastiskt.
Så det är ju dit man vill komma liksom. Så det var de fyra. Hade du någon mer där som du vill...
Jag måste ju... Min parhäst är Kristoffer Östergren. Ja. Electric från Melody Club. Det får jag ändå säga. Det är så mycket som... alltså hans stil. Och hans band är ju fantastiskt.
Electric.
Så det får jag ju säga. Ja, såklart.
Hur kom ert samarbete till? Om vi går in på Kristoffer... Sven, som du har skrivit och producerat.
Ja, men precis. Nej, men det var för några år sedan när återigen ett projekt jag hade som inte hade gått vägen. Återigen slet mitt hår och tänkte att nu lägger jag ner igen. Då fick jag ett mail där det var en producent som tyckte att jag och Kristoffer borde skriva med varandra. Så vi fick båda två varsitt mail. Då kunde ingen direkt säga nej. Utan man fick ju boka en session när man fick ett sånt här mail. Så vi träffades och började skriva. Och Adios var första låten som vi skrev tillsammans. Och det gick ju jättelätt att skriva. Det var det bästa jag hade varit med om i studion. Verkligen. Så att det var ingen snack där. Ganska snabbt att jag kände att här har jag ju liksom hittat min drömmatch verkligen kreativt. Så då var det bara att liksom köra på där.
Hur jobbar ni ihop? Liksom? Vem gör vad och hur bollar ni idéer? Och...
Kristoffer är ett yrvärde verkligen. Men det är lite olika. Ibland, det kan vara att vi börjar med bara gitarr. Han spelar gitarr och vi sjunger. Han är ju en fantastisk sångare också. Så det är ju jättelyxigt att jobba fram idéer med honom. Sen är jag ju sån idéspruta, sen har ju så mycket track som ligger liksom, så att ibland går man ju bara igenom hans liksom trackbank och letar efter något man diggar och spinner vidare på det och så. Men sen det är ett flöde som att jobba med tracket och börja med melodin, och vi skriver nog det mesta samtidigt. Ja. Så det är liksom ett flow bara. Aldrig dansat så mycket som när vi skriver låtar. Oftast helt svettig när jag går därifrån. Liksom.
Kul.
Tiden bara försvinner. Ja, det är faktiskt det är jättekul.
Hur blir det då? Liksom så här, ni nynnar och spelar och dansar, eller, och så måste du pausa för att skriva ner en textrad? Eller
ja, men verkligen. Ja, och då blir det Dolphins in the Ocean. Det är liksom... Det är väldigt flummigt så här. Och det är det vi hittar hem i på något sätt. Liksom. Så.
Men det är ju också det som är ganska skönt med EP:n, att alltså, den börjar så här superkommersiellt.
Mm.
Och sen blir det liksom, som sagt, de två sista spåren är lite mer att det är liksom, nu gör vi en liten tripp här.
Ja, absolut.
Och det är också ganska så här skön känsla liksom, att det blir en sån kontrast mellan hur EP:n inleds och hur den avslutas.
Ja, men precis. Vi har ju liksom verkligen låtit låtarna få gå det håll som de vill på något sätt. Och det är ju det som är så roligt när vi liksom verkligen kom fram till att det här får bli jag som är artisten. Och då var det ju så befriande också att kunna göra någonting utan regler. Så. Och nu blir det ju jag som gjorde det på eget bolag också. Så då var det ju verkligen bara kreativt att man kunde göra vad fan man ville.
Men var det egentligen grunden i detta att faktiskt göra du... Eller var det att
från början var ju tanken att skriva till andra artister. Så.
Mm.
Men sen så märkte vi att det här blir så eget på något sätt. Alltså det fanns en artistnerv i det. Och det sa ju också bolag som vi presenterade för. Att det här är ett artistprojekt som håller på att växa fram. Och till slut så kändes det rätt självklart. Att vi kör liksom, mig som artisten då.
Hur kändes det när du kom fram till det här, att okej, det här är jag.
Mm.
Hur kändes det? Liksom, kändes det som att okej, nu okej, jag försöker väl en gång till, eller var det mer liksom att självklart?
Jo, men det var självklart, och det framförallt också att det kändes så tryggt att det var Kristoffer, för att han är sån fantastisk producent. Så för mig så kändes det bara så skönt att få ut någonting som jag vet att jag kommer vara väldigt stolt över.
Mm.
Så allt annat, det betyder liksom inte något. Det är på något sätt, det här är för mig. Så. Det är verkligen jätteskönt att få äntligen fått släppt. Just bara få visa vad min ribba är någonstans. Mm. För att det är så mycket annat som ska till när man ska försöka attrahera deals och bolag och allt det här. Liksom. Och är du inte en social influencer med massa, massa followers så är det ju svårt att få med bolag hela vägen. Så därför så är det jättehäftigt att kunna göra det här det känns... på den här nivån själv. Liksom.
Ja, och det känns ju också som det är en väldigt konstig skivbransch vi har hamnat i just nu. Att det ska vara så väldigt... Alltså det är klart att skivbolagen behöver snabba pengar också. Mm. Men det känns som att det är så mycket fokus på just det.
Ja.
Att du ska vara liksom, du ska ha 250 Instagram-följare och så kan du få ett skivkontrakt mer än att du har liksom 10 fantastiska låtar.
Ja.
För det betyder ju precis att oj nej, nu måste vi jobba, vad jobbigt.
Mm.
Så att de har ju helt tagit bort den biten ifrån skivbolagen. På många skivbolag.
Ja.
Nu känns det nästan som att...
Ja, det känns som att de vill... Ofta får jag väl känslan av att... De vill aldrig stänga någon dörr. Utan när det väl börjar röra på sig så ska man återkomma. Men då är ju frågan, ja, men vad ska vi ha dem för då?
Exakt.
Då behåller jag hellre kakan själv och betalar det jag behöver för att gå fram. För att ha 100% konstnärlig frihet istället.
Ja, ja, ja. Alltså i dagsläget har du en bra PR-maskin som kan hjälpa dig. Och så kanske någon som kan plugga radio.
Mm.
Så att visst, du behöver ju ha mer pengar själv för att kunna göra det. Men samtidigt som du säger, liksom, du har helt konstnärlig frihet, du kan göra vad du vill.
Precis.
Hur har det här projektet varit liksom, att rodda väldigt mycket på egen hand. Hur har det varit för dig?
Jo, men det har ju varit jobbigt såklart och läskigt. Just det här liksom, att göra videos och allting. Oj, oj, nu behöver jag ju en video för det här. Och sådär, vilken ände börjar man i? Och sådär. Och lite det här att man får kasta sig ut och inse att allt kan inte vara bäst hela tiden direkt från början. Utan man får lära sig längs vägen. Viktigast är kanske att ta steget och göra någonting. Så, men det har varit jättekul.
Det kan jag tänka mig i och för sig. Och så just det här också, att som du säger, gå in i väggen här, okej, nu får vi testa en annan väg, och så går vi in i väggen och så lirka sig framåt. Liksom,
precis.
Hur, du sa att Kristoffer var väldigt duktig som producent. Hur kompletterar ni varandra och vad lyfter han fram hos dig på bästa sätt när ni jobbar ihop?
Nej, men jag tror framförallt, alltså vi verkar ändå, just med melodier och liksom låtsnickeriet, alltså vi snackar samma språk på något sätt liksom. Det är ganska lätt. Det är svårt att sätta fingret på det. Men man har ju varit i massa olika sammanhang och samarbetat, men alltså man måste ha någon kemi. Så jag tror att det är nog bara det handlar om. Att man har en kemi i studion som funkar, som gör att det flyger på något sätt.
Mm.
Det blir så lätt då. Jag vet inte vad jag ska säga.
Nej, jag förstår. Ja.
Så.
Nej, för jag menar, du har ju ändå som sagt jobbat mycket med låtskriveriet tidigare.
Mm. Ja.
Hur kom du in på det och hur kände du att... du fastnade i den biten mer än att göra din egen artistkarriär?
Alltså min egen artistkarriär, jag ville ju alltid göra det.
Mm.
Men det var ju mest bara att jag kanske inte riktigt hittade rätt i sammanhangen. Att det var inte tillräckligt bra helt enkelt. Alltså det var inte det som jag skulle göra alla gånger. Sådär. Det är svårt att hitta sin egen grej. Men jag var faktiskt över väldigt mycket i London och skrev med Rob Davis.
Mm.
Kylie Minogues låtskrivare som skrivit Can't Get You Out of My Head, den lilla låten. Mm. Men han och jag har skrivit jättemycket musik tillsammans. Och han blev lite som en mentor och han liksom... Han fick mig att på något sätt hitta falsetten i sången. Och också det här, ja, men det här liksom att verkligen, verkligen lägga mycket tid på text.
Ja.
Och hooks och, liksom, och sådär. Så att det har varit en jättebra skola.
Hur träffades ni? Liksom? Hur
ja, men det är också såna här tillfälligheter bara. Var någon snubbe i Stockholm som startade ett förlag och som ville att jag... kollade upp vad jag gjorde nu för tiden. Och så fixade han en session för mig i London. Så jag åkte bara över. Och sen så fann vi varandra jättesnabbt musikaliskt. Och jag har liksom aldrig tappat kontakten.
Kul.
Ja.
Vad tycker du är svårast med att göra en låt? Att skriva en låt?
Ja. Det är ju inte svårt.
Det är som att cykla. Man bara sätter sig ner och så bara...
Hur målar en konstnär i en tavla? Nej. Ja. Nej, men alltså, nej, jag tycker att det är väldigt roligt. Jag har man gjort det så mycket så att jag litar ändå i processen. Det som är svårt är ju kanske... men just som jag nämnde tidigare, det här att man måste ha på något sätt någon kemi i rummet när man skriver med någon. Och jag som inte är en producent, jag är ju alltid beroende av att producenten gör klart. Så att jag måste nog säga att det svåraste med att skriva musik, det är väl att hitta teams som är långsiktiga och stabila och att det måste bli klara. Och sådär.
Det måste väl vara det mest typiska i allt sånt här, i och för sig all kreativt, men just det här, jag har 150 ofärdiga saker som ligger där som aldrig blir klara liksom.
Mm. Ja.
Och samtidigt så har man ju grejer som man kan plocka av, det är ju ursäkt. Bara, den refrängen kan jag ta där och den hooken kan jag ta där och så.
Ja.
Sätter man in det i en låt liksom.
Ja, men precis. Nej, men just alltså det har väl varit min grej, det här att varför jag kanske inte gjort det här på någon annan nivå innan så. Just för att det är svårt att hitta rätt i samarbeten. Faktiskt.
Det kan jag tänka mig.
Så.
För det är väl så med allting i och för sig.
Ja.
Alltså just att hitta liksom en person som man känner att man har bra kemi. Alltså allt ifrån förhållande till arbetsförhållande.
Ja, alltså. Verkligen.
Så att du har ändå gjort liksom, du har ändå fått en del låtar som har tagits upp av andra akter och så vidare också.
Mm.
Men det känns också som en sån där lite så här process, mörk processorställe där det inte händer som, alltså man skickar iväg en låt och så jag som bara kollat på den, det blev ingenting.
Nej.
Och så bara Ariana Grande kollade på den här, nej det blev ingenting där.
Precis.
Alltså, det är många sån här.
Ja,
kanske nej.
Ja. Och det är väl kanske det jag är lite trött på det. Så att därför är det så himla skönt att fokusera på sitt egna. Få se att det faktiskt, att låtarna får se ljuset på något sätt.
Mm. Och kan jag tänka mig också att det kan ju också vara lite roligare. Eller man kanske kan skriva på ett helt annat sätt om man skriver till sig själv. För då vet man ju att okej, det här är mina ord och jag kan leta inom mig själv istället för att försöka... tänka på en universell berättelse som någon annan ska sjunga. Liksom.
Precis.
Som inte blir lika personlig.
Mm.
Men du har även gjort en IKEA-reklam, tror jag.
Mm.
Berätta.
Ja, vad ska jag säga? Nej, men jag har gjort massa jinglar och grejer längs åren. IKEA, det var någon midsommarkampanj som sattes upp i hela Europa. Som jag gjorde lite svenska låtar till. Blev ingenting här såklart, så det var ingenting jag kunde dra nytta av här.
Men i sådär, Polen? Men,
ja, där. Precis. Oh. Ja. Men lite liksom reklammusik och sånt där har jag gjort innan. Och så.
Men det kan jag tänka mig är kul också.
Ja.
För där blir du ju väldigt så här, koncentrerat. Du har liksom så här 30 sekunder, det ska gärna vara 15 och numera även då med YouTube typ 5 sekunder.
Ja.
Och så ska man ändå fånga tittarna med någonting snabbt och så bara, nu
kör. Ja, absolut. Och det är ju typ bättre betalt än om du har en hit idag i streaming.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja.
Men det är lite grann som Roy Andersson liksom, så här, han ska göra sina så här arty-farty-filmer liksom, som är fantastiska i och för sig. Men just det här också, jag är ju Felix-klar, men jag måste ju leva också.
Ja, men precis. Ja.
För jag menar, det är ju många som tycker det är jätte... nej, men så kan man inte göra, det är fult.
Mm.
Fast det är ju pengar in, det är bara till att tacka och ta emot.
Ja, såklart.
Så, att, så om det är någon som hör av sig och bara säger och vill göra en jingle, så då är du bara, kör!
Ja.
Om det inte är jättekonstigt.
Nej, varumärke. Det är klart.
Har man någon sån här grund Alltså jag kan tänka mig så här, kommer liksom ett politiskt parti som du känner att nej, men det här står jag inte riktigt för, då kanske
det
kan
ja,
vara
nej. Ja, absolut, men, det är, man måste ju stå för det. Ja, ja, det är jätteviktigt.
Men just det här att det kan komma liksom så här, ja men Volvo eller IKEA eller ICA eller whatever liksom.
Ja.
Det är bara
give it to me. Absolut. Det är okej.
Kör hårt. Yeah. Jag är inte den som är den.
Nej då.
Ja, det är roligt. Ja, vi kan ta lite gärna om namnet också. Jakobina.
Ja.
Berätta bakgrunden till detta.
Ja, men det var ju så att det var som förslag hos min kära far när jag föddes. Att döpa mig till Jakobina. Men min mamma tyckte att det lät som en pip-papegoja. Jag har lite svordomar innan. Det var inte så uppskattat. Men då har jag ju hört det här namnet alltid. Och att hitta artistnamn är inte det lättaste.
Nej.
Alltid. Så det kändes ganska givet. Fick pappa lite revansch där.
Men det blir ju ändå något unikt för dig.
Ja, som faktiskt. Ja.
Och det som jag gillar med det är ju liksom att det är ju ändå ett ganska anonymt namn.
Mm. Alla ska med.
Ja, men lite så.
Ja.
Jakobina. Ja, ja, jag tycker det var ganska roligt. Liksom.
Mm.
Som sagt, nu har du släppt EP:n och som vi pratade på tidigare, det här att man ändå inte kan gå ut och spela så mycket.
Precis.
Men hur har du ändå lyckats fått ut budskapet om dig själv? Med de förutsättningar du har haft med sociala medier? Och
ja, men alltså det här, nu hoppas jag ju att man får lite längre tid på sig att jobba en EP. Nu när man inte kan ut och visa sig i live och sådär. Men jag har haft lite flyt ändå med DN Kultur till exempel. Som har listat Adios 2 gånger faktiskt.
Kul!
Både när singelsläppet var och nu när EP-släppet var också. Så det är jätteroligt och sådär. Så att nu jobbar man ju bara kanske försöka få till lite radio och sådär. Det är svårt. Men det är, man får knacka tills de öppnar.
Jo, men det är ganska mäckigt. Alltså, och just det här, det är bara att gå tillbaka några år så var det så här, Petri tog upp allting som var lite indie och lite sådär. Nu tar de upp. Även de bara upp Justin Bieber och,
ja,
alltså, och svensk hiphop.
Mm.
Så det är svårt att vissa dörrar som alla trodde var självklara är inte riktigt lika självklara längre. Nej. Liksom, tyvärr. Så det är absolut en tuff bransch. Liksom. Med tanke på att som sagt, omslagen är lite så här, som sagt, lite siaktiga, lite gärna egen persona och så vidare.
Mm.
Hur, för jag kan tänka mig att du också har planerat när jag ska ha min första konsert, då ska det vara så här. Hur skulle du vilja, om du fick liksom så här göra efter eget bemåga?
Jag är nog inte helt säker på att jag kommer ha kaninmask och såna här saker hela tiden. Men det är klart att man får ju en viss stil i det. Men vi får väl se.
Det här är spännande att se i alla fall hur det kan bli.
Ja.
När Pustervik öppnar.
Ja, men precis.
Ja. Hur känner du att du vill utvecklas efter det här albumet? Vad känner du är nästa steg för dig?
Jo, men som sagt, nu, alltså, en till singel blir ju första. Nu har jag ju redan lite låtar på G och sådär. Men som sagt, jag tror i dessa tider så det är så svårt att, eller för mig kanske som är ny och sådär, så vill jag nog jobba det här materialet lite mer innan jag går på nästa EP faktiskt. Och se vad som händer när samhället har öppnat och sådär. Vad som händer då.
Jag vet ju att i och med att, som sagt, du har ju varit i London mycket och skrivit och så vidare. I Storbritannien har de ju haft många släpp som har varit. Man börjar liksom med en singel, kanske inte händer någonting. Och så tar man singel nummer 2 och så blir det stort. Och då släpper man första singeln igen.
Ja.
Alltså, man skulle ju kunna göra liksom någon sån här upphottad version av någon av de två första singlarna.
Ja, faktiskt.
För att liksom...
Ja, och absolut hade varit kul att lösa lite remixer.
Ja.
Det måste ju till.
Älskar remixer.
Mm-hmm.
Det är lite grann så här, jag tycker många är ju så här, nej men jag har gjort en liten akustisk version här av den här låten och jag tycker det är så tråkigt. Eller det kan vara fint också, ibland så blir det jättebra, men oftast blir det tråkigt. Jag tycker det är så roligt när det är mix, bra mixare liksom.
Ja.
Så att, har du någon på
Nej, gång? Inte nu faktiskt, men du får ge mig lite namn där,
ja, sen, men
så får jag kontakta dem.
Det finns många att välja på, så det här faktiskt var jätteroligt. Och framförallt då, till hösten borde ju vara bra, för då borde ju hela danskulturen vill jag komma igång igen.
Precis.
För jag tänker att det är till hösten som saker och ting kan börja hända.
Exakt.
Igen. Så att, så att, men det ska bli spännande. Vad ska du göra under sommaren?
Nej, men man får väl stanna hemma.
Hemester.
Ja, men det får man väl göra. Man får kämpa ett tag till. Mm. Tills alla blir vaccinerade, tycker jag. Så. Men Göteborg är ju en fantastisk sommarstad. Så det blir jobba på hemmaplan, tror jag.
Jo, det finns ganska mycket att göra det. Så nu har jag precis flyttat till Eriksberg och jag menar bara att ta båten in. Det är som sån här paddantur varje dag.
Ja, men precis.
Man ser nya ställen och så bara, vad mysigt.
Ja, nej, men jag får fylla på min kappsäck med pengar här nu så att jag kan göra fler musikaliska äventyr. Om inget storbolag ringer och hjälper mig.
Och säger att nu har vi, här står vi med en massa pengar precis, som inte vet vad vi ska göra med. Exakt. Vill du ha dem?
Ja.
Fast samtidigt så är det lite grann så här, alltså, om man hårdare, alltså Kristoffer är ju ett starkt namn fortfarande.
Mm-hmm.
Så det känns ju som att det borde finnas någon form av så här, det här skulle man kunna jobba med. Alltså det finns ju ändå så här beröringspunkter som borde vara intressant att sälja in.
Ja, vi får väl se. Och nu när man har också släppt det och visat vad det är för någonting, så kan det ju vara ett helt annat läge när man presenterar en EP2.
Ja, men det ska bli jättespännande att se vad det hamnar om. Men du kommer också fortsätta skriva till andra?
Inte lika mycket, jag tror faktiskt inte det.
Nej.
Jag tycker det är mycket roligare att jobba med eget projekt.
Ja.
Faktiskt.
Men som sagt, ring Justin så kan du tänka dig.
Ja, såklart.
Eller Sean eller vem det nu må vara som
absolut
hör av sig.
Absolut.
Ja, nej, det ska bli jättespännande att se hur det utvecklar sig. Och som sagt, EP:n tycker jag är riktigt nice. Så det ska bli roligt att se hur om ännu fler omfamnar den och inte bara DN utan andra också.
Mm.
Så det var jättetrevligt att ha det här, Teresa.
Tack så mycket.
Och så, så får jag också säga till er som har lyssnat att jag hoppas att ni tyckte det var trevligt också och sitta ner och köta lite gärna med oss eller lyssna på dem medan vi tjötar. Som vanligt, dela gärna avsnittet vidare på sociala medier så är det fler som upptäcker det. Och prenumerera gärna på podden också så får du nästa avsnitt direkt ner i din mobil när det släpps. Det är en bra sak. Teknikens under, som det heter. Men från Eriksberg heter det numera, inte bara Majerna, utan Eriksberg, så säger vi tack och hej!
Tack!